Predikotexten idag är hämtad ifrån Markus 11, 15-19. De kom till Jerusalem och han gick till templet. Där drev han ut de som sålde och köpte. Han välte om kullborden för de som växlade pengar och stolarna för de som sålde duvor. Och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa: står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Detta hörde översteprästerna och de skriftlärda, och de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom, eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämnade de staden.
Vem bor här? Det är ett återkommande program i svensk tv som handlar om att fem personer besöker varandras hem och sedan ska man gissa vem bodde var, vems hem var det vi besökte. Och det där är ju inte några vanliga hem oftast, utan väldigt speciella hem som man får en inblick i, och man undrar vem ibland, vem städar här. Men det är ju en lite rolig programidé ändå. Det kan se väldigt olika ut i våra hem. Den frågan, tänker jag mig, är den som finns hos Jesus när han den här gången kommer till templet. Vem bor egentligen här? När han ser vad som händer där, hur det ser ut, så frågar han sig: det är väl inte så här det ska se ut egentligen. Till julens berättelse hör ju att Jesus som nyfödd bärs in i Jerusalems tempel av sina barn för att bedja och tacka, och för att, som det gällde då när det var äldsta barnet i familjen, ett särskilt offer skulle bäras fram. Och där möter de ju ett par åldrande personer, Symeon och Hanna, som man förstår av deras välkomnande av Jesus och hans familj var sådana som bodde i templet. Om Hanna står det att hon vek aldrig ifrån templet. Dag och natt tjänade hon Gud med fasta och bön. Det var människor som hade gjort templet till ett bönehus. De bor där, helt enkelt. Nu kommer Jesus tillbaka, alltså drygt 30 år efter det där första besöket, som han väl inte hade något minne av. Och undrar, vem bor här? Han hade självklart varit tillbaka där många gånger mellan de här två tillfällena. Kanske varje påsk, åtminstone var det ju årets höjdpunkt för de allra flesta i det här landet att besöka templet vid påsk. Vi vet att han var där när han var 12 år i varje fall och kom bort ifrån föräldrarna, som hittade honom efter 3 dagar i templet. Och till hans oroliga mamma säger han: mamma, visste du inte att jag måste vara där min far är? Någonting hos den här 12-åringen sa: här bor jag, här bor min far. Och vad är det egentligen med Jesus och den här byggnaden? Det finns ju en särskild laddning här. Och det han gör den här dagen, det som vi hörde om i den här texten, när han en stark reaktion driver ut växlingskontoren och alla som ville sälja sina djur där. Vad betyder det egentligen? Han hade ju inte gjort så andra gånger han varit i templet. Den här gången är det något särskilt. Vi är inte vana vid att se honom så här, inte ens med de här starka känsloreaktionerna. Det verkar vara något som håller på att förändras. Han som alltid hade känt sig hemma här håller på att på något sätt växla fot. Det står som en överskrift i minst den bibelöversättning jag har. Templet rensas. Och det är ju i och för sig sant. Men frågan är om det inte helt enkelt är ett rivningskontrakt som Jesus utfärdar vid det här tillfället. När han säger, nu har det här templet fyllt sin funktion. Nu ska något nytt hända. Det Jesus gör när han kommer till templet är att han mer eller mindre tydligt, beroende på vem han är, visar vad som är meningen med templet. Att vara en mötesplats mellan himmel och jord. Han kommer den här gången för att väldigt dramatiskt säga att det här som har blivit templet och den kultur som finns här är egentligen en parodi på vad som från början var tänkt och menat. Det som verkade heligt och stort för många hade på många sätt förvandlats till en kuliss och ett rollspel. Det viktigaste hade egentligen hamnat i skymundan. Det som var ett medel hade blivit ett mål. Och det är det där som väl kan hända de flesta av oss på ett eller annat sätt. Att våra böner och våra lovsånger eller våra uppdrag i en kyrka blir bara ett rollspel. Själva hjärtat finns inte längre kvar. Har du varit med om det så är du inte ensam om det. Och samtidigt med smärtsamma i det så tänker jag mig också att det finns en vila och en förtröstan att i alla situationer och upplevelser så finns också Gud väldigt nära. Jesus ger ju en aning om meningen med den här byggnaden när han citerar Jesaja. Och vi har ju under hösten lärt oss att Jesus älskade de gamla profeterna, att citera ifrån dem och att referera till dem. Den här gången är det till Jesaja som talar om att det här templet ska bli ett bönens hus för alla folk. Det är själva hjärtat i den här byggnaden. Himmel och jord ska mötas där, Gud och människa. Och för Jesus blir det då en sån kontrast när han upptäcker att platsen för det här mötet har blivit viktigare än själva mötet. Varför är det så? Varför kan exteriören ibland bli så mycket viktigare än interiören? Jesus sörjer ju att folkets ledare har gjort den här platsen till en arena för sina egna intressen, inte minst sina ekonomiska intressen. Och det finns säkert en hel del som har ganska roligt åt det som händer den här dagen. Det fanns många tempelkritiker vid Jesu tid. Han var inte alls ensam om det här. Inte minst den grupp som vi vet fanns nere vid Döda havet och som har lämnat efter sig många av sina skrifter hade ju en väldigt massiv kritik emot templet. En hel del av fariseerna hade det också, som menade att ledningen där bara slog mynt utav liksom den roll de kunde utnyttja. Men Jesus vill att den här platsen ska vara en plats för nyheten om att Guds rike är här. Jag tänker mig att Jesus har väntat med det här dramatiska tillfället. Har att göra med att han har velat liksom bygga upp sin verksamhet, sitt liv. För att den här påsken, liksom allting ska mynna ut i det som är själva centrum utav Guds rike som han har förkunnat. Och därför vill han nu säga, det här templet har nått sin fullbordan. Nu är tid för något nytt. Han undervisade, står det sen, varje dag i templet. Och Matteus, som också skriver om det här, utvecklade hela och säger att han undervisade liksom var dag i templet. Varje kväll gick han ut till det berg som kallades Olivberget och övernattade där. Och tidigt på morgonen, då kom han tillbaka. Och allt folket kom till honom i templet för att höra honom. Här kommer några dagar i det här templets historia där Jesus på något sätt återtar det här, den här byggnadens egentliga mening. Man kunde ana den här. Och det var också det som de tidiga kristna sen fortsatte med. Det står att de var ständigt i templet och prisade Gud. Och det var ju just här på templets förgård som blev ett bönens hus. Och här, tänker jag mig, finns en sådär viktig fråga också till oss. Vad är Guds hus för mig? Eller vad är mitt eget hus och mitt eget liv? Är det platser som fylls utav bön? Eller min tjänst eller ansvar som jag får i den här gemenskapen? Är det ett uttryck för min djupaste kärlek och överlåtelse till Jesus Kristus? Eller har det blivit något annat för mig? Jag tänker mig att Jesus inte bara visar meningen med templet, utan han antyder också sin hemlighetsfulla relation till templet. För han hade ett speciellt förhållande till templet som vi kunde alltså följa redan från hans barndom. Han kände något när han kom dit. Han hörde hemma där. Det hade varit platsen eller centrum för Guds närvaro i världen. När Salomo inviger templet det första en gång, så säger han till Gud att ja, hela världen kan ju inte rymma dig eller din närvaro. Men här är ändå en plats där du har fäst ditt namn. Det vill säga en punkt där Gud ändå säger, jag finns i den här världen och här kan ni söka mig. När Jesus säger några dagar senare den här veckan, med tanke på att lärjungarna tittar på den här byggnaden och säger, wow, se vilka byggnader. Då svarar han ju lite torrt kanske, här kommer inte att lämnas sten på sten. Allt kommer att rivas. Så innebär det ju att tiden nu är ute för templet. Tiden är istället inne för att Guds härlighet ska uppenbaras genom honom och i honom själv. Dramatiken den här dagen som får alla människor att reagera på ett eller annat sätt är ju egentligen bara ett förspel till det som händer några dagar senare när Jesus dör. Och samtidigt händer det i templet att förhänget som skilde Gud och människa åt rivs sönder. Det är den allra största dramatiken, den allra största åskådliga exemplet på vad som händer. Jesus sätter punkt. Och han kan ju också i överförd bemärkelse tala om sig själv som ett tempel. När han säger att detta tempel ska rivas ned, men på tre dagar ska det byggas upp igen. Och det där var ju ett argument som han använde när man ville döma honom till döden också. Men han kunde tala om sig som det nya templet och säga, här bor Gud nu. Gud bor i honom, här möts himmel och jord. I honom kommer himlen nära oss. Och vi ser Guds ansikte hos honom. Därför är det till honom som du och jag inbjuds att komma ständigt. För där bor Gud. Där möter vi honom. Och det är ju igen så viktigt, tänker jag, att påminna sig om det här. Inte minst när jag känner mig utanför eller att jag inte duger eller att jag bara är annorlunda. Här är den plats jag är inbjuden till för att möta Gud. Här är vi alla inräknade och har tillträde, för här bor han. Jesus tar alltså meningen med templet och om sin hemlighetsfulla relation till det här templet. Och för det tredje skulle jag vilja säga att han förbereder nu templet för liksom sin sista och avslutande uppgift, nämligen att öppna platsen för alla att tillbe. Templet hade ju blivit, och var delvis från början också, en byggnad där det byggdes murar och gränser mellan människor. Mellan det judiska folket och alla andra folk, mellan män och kvinnor, mellan präster och andra män. Det var markeringar för att på något sätt visa avståndet mellan Gud och människa. Allra tydligast med det här förhänget som gick sönder. När templet raseras så är det alltså Guds härlighet som vi istället möter hos Jesus själv. Nu är allt öppet. Nu är det inte längre fråga om de här gränsdragningar mellan jude och grek, man eller kvinna, slav eller fri. Nu är vi alla ett. Och kanske är det här den djupaste smärtan hos Jesus, tänker jag. Att de judiska ledarna just hade gjort hedningarnas förgård till en handelsplats för sina andliga offer, för sin gudstjänst. Och på något sätt trängt ut hedningarna från det som skulle vara deras plats att komma för att tillbe Israels Gud. Det var ju så det var tänkt. Det som profeterna på många olika sätt talar om, att alla ska ju komma till den här platsen för att tillbe. Men det hade prästerna och ledarna använt till en saluhall, till en djurmarknad helt enkelt. Det är poängen. Det är alla folk som här ska komma och tillbe. Profeten Jeremia, som vi också mötte under höstens gudstjänster, han talade ju om det här när han också grät över sitt folk som hade ställt upp avgudabilder i templet. Och jag tänker mig att Jesus ser någonting, någon sorts repris av de här avgudarna i alla de här som säljer och köper. Där han också anknyter till Jeremias ord. Tar ni detta för ett rövarnäste? Frågade Jeremia. Och svarar själv, det är det också. Precis så som Jesus talar om det. Och Jeremia har också sagt, det här kommer att sluta med ödeläggelse och förstörelse. Precis som Jesus gör under de här dagarna när han är i Jerusalem. Templet förlorade ju redan under den tidiga kyrkan sin betydelse för de kristna. Det tog 40 år innan allting verkligen revs utav romarna. Men de kristna, liksom i Galatien eller Grekland eller Rom, de gjorde inga pilgrimsresor till Jerusalem som en del av oss senare tids kristna gjorde. De ville inte tillbaka, de drömde om att gå vidare istället. De ville något mer, de talade istället också om templet i överförd mening, precis som Jesus hade gjort. De sa ju, vi är ett tempel. Och när vi frågar oss, vem bor här? Så säger de, Gud bor här. Gud bor i oss. Vi behöver inte resa till templet för att möta honom. Vi börjar på något nytt Ett nytt årtal börjar vi lära oss att skriva. Och det kan ju vara ett sånt där tillfälle för oss att fråga oss, kan vi ge mer och bättre plats till Jesus? Behöver något rensas ut som tar för stor plats? Eller kanske det till och med är så som Jesus visar oss. Det är läge för att sätta punkt för någonting. Nu behöver jag göra ett beslut och säga att nej, nu räcker det. Nu är det tid för något annat istället. Om du tittar dig i spegeln idag när du kommer hem och frågar, vem bor här? Så kan du få säga, här bor Gud. Han bor hos mig. Som Paulus skriver till korintierna, vet ni då inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Ja, men det här, den här första gudstjänsten, första dagen vi möts i Guds hus på det nya året, kan få vara ett tillfälle av nåd från honom att fatta ett nytt beslut, att säga tack och farväl till något och välkomna något mer som vi vill ge plats för. Låt oss be om det nu. Gud, vi tackar dig för att du bor här hos oss i vår kyrkas gemenskap, i våra hjärtan. Vi är också medvetna om att allt som finns här inte tjänar dina syften, förhärliga dig eller hjälper människor att finna dig. Här också på denna plats där, som skulle vara en plats dit alla folk kan komma för att tillbe och finna dig, finns sånt som hindrar och stör. Så ge oss nåd, var och en och tillsammans, att ge dig så mycket utrymme som det bara är möjligt. Tack att som du kom till templet den gången, kommer du också till det som nu är ditt tempel. För att hela, för att rena, för att meningen med detta ska bli verkligt.